lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
När vi nu kommer till den 11:e psaltarpsalmen så är det en förlåten syndares vittnesbörd om den förtröstan han har till den rättfärdige och trofaste Gud. David har skrivit många psalmer som författades under de mest skiftande livsförhållanden. Och därför omfattar de här psalmerna de flesta situationer och omständigheter som en människa kan hamna i under sin jordevandring. Psaltaren är en skattkammare av livserfarenheter. Det sägs inget om när den här psalmen blev skriven eller under vilka omständigheter han var när han skrev den 11:e psalmen. Men innehållet kan tyda på att det är skrivet antingen medan han var vid Sauls hov och då fick rådet att fly till bergen, eller också någon gång mellan den tid då Saul förföljde honom och den tid då hans son Absalom gjorde uppror. När folket ser Davids yttre omständigheter ger man honom rådet att fly som en fågel till något berg för att eventuellt kunna finna ett gömställe där och kunna dölja sig för fienden. Men David förtröstade på Gud och avslog tanken att vid det här tillfället låta en desperat flykt bli en utväg ur faran. Han sätter istället all sin förtröstan till Gud. Och när vi nu ska vandra genom denna korta psalm, som i de tre första verserna skildrar det budskap som människorna runt omkring honom frestade, eller kanske ska vi säga hånade honom med. Och de fyra sista verserna vittnar om den grund på vilken Davids frimodighet vilade. Och dessa korta verser säger oss att tryggheten består inte i farans frånvaro, men i Guds närvaro, hur farligt det eljest än kan se ut. I verserna 4 till och med 7 ser vi in i ett fönster där vi anar något av evighetens fjällandskap och där perspektivet vill styrka din tro och fylla dig med förväntan. Men innan vi vilar våra ögon på den utsikten ska vi först se på det råd man gav David i nödens stund. Fly som en fågel till ditt berg. Kanske var det sådana som räknade med att Absalom skulle överta Davids tron som sa det här. Vi vet inte helt säkert under vilka omständigheter David skrev dessa rader. Men vad vi med säkerhet kan säga, det är att de människor som inte först och främst räknar med Gud, de avslöjar sig ofta ganska tydligt genom sina uttalanden. När svårigheterna tornar upp sig ser de ingen annan lösning än flykten, det vill säga man försöker att springa ifrån allt sammans. Vi läser Psaltaren 11, vers 1. För sångmästaren av David. Till Herren har jag tagit min tillflykt. Hur kan ni då säga till mig, fly som en fågel till ditt berg? Man försöker fresta David att inte lita på Gud. Nu måste du rädda dig själv, David. Det ser du väl. Du måste fly. Men David har inte satt sin förtröstan till en massa olika berg runt omkring, utan till en helt bestämd klippa. Som han uttrycker det i Psaltaren 71:3, var mig en klippa där jag får bo och dit jag alltid kan fly. Du som skänker mig frälsning, ty du är mitt bergfäste och min borg. Och här i den 11:e psalmen säger han, till Herren har jag tagit min tillflykt. Det är inte något han ska göra, men det är något han redan har gjort. Hur kan ni då säga till mig, fly som en fågel? Fly som en fågel. Ja, det är väl det råd människorna ofta får idag. Res ifrån dina problem. Stick iväg någonstans. Du behöver vila. Fly från de omständigheter du står i. Fly som en fågel. Och så glömmer man lätt att vi kan inte fly från oss själva. Vilket berg vi än väljer att fly till, så är det något som alltid följer oss på färden, nämligen vårt eget egoistiska hjärta. Jag är klar över att i vår stressade värld kan det vara nödvändigt att ibland resa bort och koppla av. Och det tror jag kan vara nyttigt, så det är inte det jag siktar till. Men om du försöker fly från dina problem eller från någon situation som du borde ta itu med, så är inte lösningen att resa bort. Fråga dig själv var du just nu har din tillflykt. Om Satan inte lyckas locka oss till övermod, så försöker han istället störta oss ner i missmod och förtvivlan. Och när han ska göra det, så kan han använda människor i vår närmaste omgivning. Människor som i bästa välmening ger oss råd, men då ofta tar sin utgångspunkt i de yttre omständigheter. Och utifrån dessa kommer man med till synes förnuftiga argument. Skynda dig, fly, annars går du under. Och även om vi verkligen önskade förtrösta på Gud, fixeras blicken lätt mera på stormen än på honom som har makt att stilla den. Istället för att låta sig styras av alla råd om att fly, så vänder David på saken och säger: hur kan ni säga till mig, fly som en fågel? Vet ni inte att jag har tagit min tillflykt till Herren? Och vi läser vers 2 och 3. Se, det ogudaktiga spänner bågen. Det har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivas upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Rådgivarna ber David komma ihåg hur farlig hans situation är. Och nu är det bråttom. Pilen är lagt på strängen. Bågen är spänd. Nu är du chanslös. Skynda dig och fly. Det är inte någon tillfällighet att en av våra trosfäder har kallat den elfte psalmen för den ståndaktiges sång. David blundar inte för de faror som hotar honom. Det handlar inte om verklighetsflykt. Och de faror som omgav honom var både stora och hotande. Men David ser något mer än faran. Han vänder sin blick och sina tankar till Gud och sätter all sin förtröstan till honom. Och när de som omger honom säger: när grundvalarna rivs upp, vad kan du då göra? Så är det som om han vänder på frågan och säger: vad är det jag inte kan göra om jag förtröstar på Gud? Och frågan, när grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta, är ju högst aktuell idag. Guds ords auktoritet ifrågasätts av de flesta, samtidigt som många som inte alls tror på Bibeln ändå är klara över att klockan snart är slagen för mänskligheten. Ja, de som har störst kunskap fruktar mest, sa en forskare. Bibeln säger att det som ska känneteckna ändetiden är laglöshet, egoism och omoral. I andra Timoteusbrevet 3, vers 1-4 står det: Det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Ja, det är den bild Bibeln tecknar av människan i ändetiden. Men redan på Davids tid arbetade Guds fiender för att riva ner grundvalarna. Och vi lägger märke till att grundvalar står i flertal. Det gällde alltså mer än en grundval. Och till David ropade man: när grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Var det inte samma ton man hade mött David med när Goliat i sitt övermod hade smädat Israels här och sagt: jag har idag smädat Israels här, skaffa hit någon så att vi får slåss med varandra. Men då Saul och hela Israel hörde Goliats ord greps de av förfäran och stor fruktan. Och nu vill tvivlarna få David att glömma den Gud som gav honom seger över Goliat och få honom att koncentrera sig på hur stark fienden är och att alla grundvalar nu vacklar. Så inse, David, du kan ingenting göra. David frestas dels att se på fiendens styrka och dels se på hur hjälplös han själv är när alla grundvalar rivs upp. David frestas att se på grundvalar som rivs upp istället för att vända blicken mot den allsmäktige. Luften genljuder av rop: när grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Lyssna till vad David nu säger, Psaltaren 11, vers 4. Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himmelen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn. Hade man gett David rådet att fly upp till bergen, så svarar David med att säga: ja, jag söker min tillflykt betydligt högre än till bergen utanför Jerusalem. Jordiska riken kan vackla, grundvalar rivas ner, men Guds heliga tron vacklar inte. Och i den 46:e psalmen så säger Koras söner att hedningarna larmar, riken vacklar, men när Gud låter höra sin röst, då smälter jorden. Min vän, i himlen är det aldrig kaos, bara planer. Och Gud ser precis vad som sker på jorden. Guds blick vilar på människan och han prövar henne. Vi läser vers 5. Herren prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. Herren prövar den rättfärdige. I Hebreerbrevet 12, verserna 6-11 står det: Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader, så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje, utan till sorg. Men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Och i Psaltaren 11:5 säger alltså David: Herren prövar den rättfärdige. När jag besökte pastor Samuel Lam i Kina, en man som hade suttit över 20 år i fängelse för sin tro, så sa han: man kan inte lära känna Gud utan prövningar och lidanden. En Jesu efterföljare bör inte vara upptagen av att slippa lidande, men upptagen av att verkligen lära känna Gud. Det betyder inte att vi ska uppsöka lidandet eller själva framkalla det, men inte heller till varje pris undfly lidandet, utan be om nåd och visdom så nöden fostrar oss till helgelse. För den som alltid undflyr molnen på livets himmel hamnar heller aldrig under välsignelsens skurar. Prövningens stormar avslöjar ofta skillnaden mellan den religiöse och en verklig Jesu efterföljare. Det är i tårarnas dal vi ser skillnaden mellan skugga och verklighet. Thomas Brooks sa: ingenting är så klart kännetecken på andlig hälsa och uppriktighet som när människan fortsätter att söka efter större personlig helighet, även när gudsfruktan angrips som mest, anklagas, förföljs och plågas här i världen. Herren prövar den rättfärdige, säger David. Herren prövar den rättfärdige. Men vers 5 stannar inte där. Vi läser vidare. Men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. Gud är helig och rättfärdig, och han hatar synden. Varför skulle jag då fly för ogudaktiga människor som har Gud emot sig? Både Sodom och Gomorra såg imponerande och mäktiga ut för en tid. Men när Guds dom gick över dessa städers ogudaktighet, då förgicks de av eld och svavel från himlen. Också över den själ som idag lever i ogudaktighet vilar Guds dom. Därför bör jag inte frukta för dem, de som snart ska drabbas av Guds dom och förgås. Men i det nya förbundet, efter att anden blivit utgjuten, ska jag inte frukta för dem, men däremot be för dem. I sin bergspredikan i Matteus 5 säger Jesus: ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om vi älskar de som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikanerna det också? Be för de som förföljer dig. Har vi den nöden för de som går förlorade? Dessa som vandrar så självsäkra i sin falska trygghet och som kanske i ett ögonblick ska överraskas av döden och så stå inför Guds domstol när de minst hade anat det. Och för sent insåg de sanningen i Galaterbrevet 6, vers 7, där skriften säger: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Hur trygga och hånfulla hade de inte vandrat på syndens väg? Hur ofta hade de väl inte triumferat över den rättfärdige? Och Satan hade inbillat dem att de skulle undkomma Guds dom över synden. Men plötsligt kom Guds timme. Vi läser Psaltaren 11, vers 6. Han ska låta blixtrande snaror regna över det ogudaktiga, eld och svavel och glödande vind. Det är den kalk de får att dricka. Det ogudaktiga ska till sist dricka den bägare de själva fyllt. Det ogudaktigas bägare, eller kalk, fylls verkligen i våra dagar, och Gud låter den fyllas. Han tänker inte förhindra det. Det ogudaktiga växer i styrka. Och Gud, han låter sin sol gå upp över onda och goda. Gud låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ja, det kan faktiskt se ut ibland som om regnet som ger växt regnade nog så mycket över det orättfärdiga. Nu är deras tid. Ögonblicket är deras tid. Mammon är deras gud, och ära, berömmelse och njutning fyller deras hjärtan. Hur annorlunda är det då inte med Guds barn, Jesu lärjungar? Inte bara ögonblicket, men också evigheten är deras perspektiv. Och i Herrens ord har de sin glädje och sitt liv. Och sången om lammet, Kristus, Messias, fyller deras hjärtan, och vid vägens slut ska de få skåda Guds ansikte. Vi läser Psaltaren 11:7. Ty Herren är rättfärdig, han älskar rättfärdigheten, det uppriktiga ska se hans ansikte. Herren älskar rättfärdighet. Och i prövningarnas tid, när grundvalarna rivs, då ska vi lyfta vår blick över jordens grus och se upp till honom som är vår tillflykt. Och komma ihåg att det uppriktiga ska se hans ansikte. Vilken underbar sanning, halleluja! Om så både mammon, vårt eget kött, och även Satan viskar i vårt öra: fly som fågeln till berget, så möter vi dessa tankar med orden från Jakobs brev 4, vers 7: underordna er därför Gud, stå djävulen emot, så ska han fly bort från er. Saltaren 138, vers 7 säger: Även om min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Du räcker ut din hand mot mina fienders vrede. Med din högra hand räddar du mig. Till Herren har jag tagit min tillflykt. Hur kan då någon säga till mig, fly som en fågel? Herrens tron är i himmelen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn. Herren är rättfärdig och det uppriktiga ska se hans ansikte. Herren är rättfärdig, och det uppriktiga ska se hans ansikte, och till Herren tar jag min tillflykt. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger bara på återhörande, om du vill. Herren vare med dig, endast han är rättfärdig, och det uppriktiga ska se hans ansikte. Gud är god.
Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina togs en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transworld Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? Bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvågsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transworld Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. 2 år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi 2000 som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.